Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människorov och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket.
Ja.
Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar.
Mm.
Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka, året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden. Men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack, Prime Crime.
Tack, Prime Crime. I'm in a killing state of mind. 'Cause
du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Vad ska vi prata om idag, Josefin?
Idag ska vi prata om ett kannibalmord i Tyskland.
Ja, det kommer alltså ätas människor av människor.
Precis, och det kommer komma lite detaljerad information och vi kommer inte spara på någon information, så därför vill vi verkligen ge en varning.
Vi är inte så bra på att spara på detaljer.
Nej.
Om ni tycker kannibalism är otäckt så lyssna inte.
Precis, men då kör vi igång. Armin Meues föddes den 1 december 1961 i den tyska staden Kassel. Och han föddes alltså 4 månader efter att Berlinmuren hade byggts. Och den skulle skilja Väst- och Öst-Berlin tills Armin skulle fylla 28 år. Och jag vet, Dan, att du gärna vill prata om Berlinmuren.
Ja, Berlinmuren. Det var alltså en fokus för hela det kalla kriget.
Precis,
och all uppmärksamhet samlades precis
ja,
där.
För du älskar historia. Och det gör jag också. Men vill man lyssna på historia, var ska man lyssna då?
Ja, då kan man lyssna på min historiepodd Fan of History som jag gör tillsammans med Bernie Małpolski.
Precis. Men för att sammanfatta klimatet runt om så var det helt enkelt ett väldigt spänt Tyskland som Armin växte upp i.
Hans mamma, Waltraud Meues, hade redan 2 söner från ett tidigare förhållande. Men de var ett antal år äldre än Armin och flyttade hemifrån rätt snabbt. Så Waltraud la all sin uppmärksamhet på lille Armin. Och det kanske låter som en bra grej att få sin mammas fulla uppmärksamhet, men det var inte riktigt bra för Armin.
Nej, för Waltraud...
Waltraud
kontrollerade Armin fullständigt. Hon övervakade varenda steg han tog. Hon Hon verkar ha avskytt män i allmänhet. Så hon kallade ofta Armin för ett flicknamn.
Ja, vi har försökt lista ut vad det här flicknamnet var, men det är jättesvårt att höra. Det är något tyskt smeknamn, så att det är i princip lilla gumman.
Ja, precis.
Armin fick också göra alla hushållssysslor. Han fick handla, han fick laga mat och han fick ta hand om sin mor. Han var lite som en hushållsslav för mamma. Och hans pappa var dessutom väldigt sträng. Men han var i och för sig också totalt ointresserad av sin son.
Mm. Och när Armin var 3 år så flyttade familjen till en stor herrgård med 36 rum. Och vi har ju sett bilder på den här herrgården.
Det är ett fantastiskt hus. Det är ett jättestort korsvirkeshus. Det ser väldigt, väldigt tyskt ut. Ja, det är otroligt snyggt. Mamman döpte varenda rum i det här huset till poetiska namn. Ett rum hette Morgondag och ett annat rum hette Solljus. Och det var stämningsfulla namn som beskrev den otroliga miljön runt det här enorma huset. Men några rum fick inte riktigt lika fina namn. Till exempel Armins rum. I slutet av en mörk hall på mässingplatta står det tydligt ingraverat Barnens rum. I övrigt så fanns det 25 hushåll i grannskapet, så det var ju en landsbygd. Och det fanns en enda jämnårig pojke som Armin blev kompis med. Det var en kille som hette Manfred Stock. På somrarna och loven åkte Armin och hämtade upp sin vän med sin häst och sin vagn. Och så körde de till skogen för en dagsutflykt. Och det här är inte sånt som pojkar normalt gör. Men det var säkert jättetrevligt i den fina miljön.
Ja, han hade ju en liten pony som han hade döpt till Polly. En vit liten pony.
Den vita lilla ponyn Polly. Det låter verkligen idylliskt.
Mm. Men så var det ju det här mammans kontrollbehov. Och att pappan var så ignorant mot sin son. Så han hade en väldigt tuff barndom som var fylld av väldigt mycket ensamhet.
Ja, 1970 när Armin var 8 år så tog familjelyckan slut. Armin var ute och lekte på gårdsplanen när han hörde ytterdörren slå igen. Och hans pappa gick iväg från huset och kom aldrig mer tillbaka. Och han kontaktade aldrig familjen igen. Pappan har då senare blivit intervjuad på grund av det som hände sen. Och då har han berättat att Armin var en skötsam liten pojk. Men att Armin var helt besatt av sagan om Hans och Greta. I synnerhet kapitlet där Hans får jättemycket mat för att göda honom. Och sen tänker häxan då laga och äta upp stackars lilla Hans. Armin gillade även Robinson Crusoe. Och tyckte att den här historien var intressant för Robinson Crusoes bästa vän, Freda. Han blir räddad från kannibaler. Och Armin tyckte att kannibaler var jättespännande. Armin var rädd för att bli övergiven och boken väckte tankar. Och Armin drog slutsatsen att om man åt upp någon så fanns den personen alltid hos en och kunde inte överge en. När Armins pappa hade lämnat familjen så blev hans mamma också den stränga föräldern. Hon tog över all föräldraskap. Och hon såg till då att ofta tillrättavisa Armin när han gjorde fel och kontrollera varenda steg han tog. Det är ganska uppenbart att Armin saknade en fadersfigur i sitt liv. Men han saknade framförallt att någon förälder lyssnade på honom. Men det fanns en som alltid lyssnade på Armin. Det var hans bror, Frankie. Det enda problemet med Frankie var att den inte fanns i verkligheten. Frankie var Armins låtsaskompis, eller då låtsasbror, som han hade hittat på. Och med Frankie kunde Armin prata om allt. Till exempel hur det skulle vara att äta en människa.
Ja, och Frankie kommer ju komma tillbaka i historien lite senare.
Mm. Han gör ganska mycket för att vara en person som inte finns.
Ja, verkligen. Och Armin, han kände sig ju fruktansvärt ensam. Så när han var 12 år så började han fantisera om att äta sina egna vänner. Så att de skulle då bli en del av honom och därav stanna med honom för evigt. Jag vet inte logiken i det.
Nej, det låter lite missriktat på något sätt.
Ja.
Och sen måste man tänka på att Armins enda vänner var Manfred Stock och Frankie. Och äta en person som inte finns, det låter inte så näringsriktigt. Så han måste ju faktiskt säga att man äter Manfred Stock. Men Manfred kommer att klara sig.
Ja.
När Armin var 19 år, alltså 1981, så lämnade han hemmet för att gå med i armén. Han blev infanterist i tyska armén. Och hans stora dröm var att det här skulle bli hans karriär. Han skulle bli en yrkessoldat. Och det blev han också. Han tillbringade 12 år i tyska armén. Och i armén så fanns det massor av vältränade unga pojkar som hade kroppsdelar som var stora och saftiga. Och det fascinerade Armin, och hans fantasier drog igång. Han tänkte dels på hur intressant det skulle vara att ha sexuellt umgänge med de här pojkarna. Men sen tänkte han kanske ännu lite mer på hur det skulle vara att äta dem.
Och 12 år i armén, det är ganska lång tid, eller?
Ja, det tror jag är den tid man kan ha som yrkessoldat ungefär. Han var en soldat mellan 19 och 31 och sen kanske han är för gammal för det. Han verkar inte bli befordrad särskilt mycket, så att han blir inte officer eller något, utan de vill ha honom som fotsoldat. Efter att Armin hade slutat i armén så började han utbilda sig inom IT. Det var ju 90-tal, massa datorer, och han blev ganska duktig på det. Och så upptäckte han då 1993 World Wide Web. Det började dyka upp webbsidor, och det var ju spännande. Och förut hade ju Armin då trott att han var alldeles ensam i hela världen om att tänka på att äta andra människor. Men det var han ju inte, utan det fanns ju folk på andra platser, och nu träffade de varandra på internet.
Precis, och vi var inne på den sidan igår.
Ja, vi var inne på Cannibal Café. Det här var en riktig webbsida. Den låg helt öppet 2002. Och vi kollade på archive.org där Cannibal Café finns sparat. Och det var en helt fruktansvärd webbsida. Och det kan ju inte ha varit sant allting som stod.
Nej, det kan verkligen inte ha varit sant. Eller ja, det vet man ju inte. Men ja, det var väl i princip, om vi ska förklara lite vad det var på den där.
Då ja, kan man väl,
ja, det var väl ungefär, de kallade tjejer för kor.
Ja.
Det fanns säkert killar där också som var kor.
Ja.
Men då skulle man, var det någon hage de skulle släppas ut i? Den här kon är redo att slaktas, och så var det någon söt liten tjej där. Och det var en bild på fyra olika tjejer som stod nakna. Och så stod det att de här kossorna är redo för att slaktas. Den här personen, som beskrev de dem, hon skulle passa bäst som spetsad, eller vad var det? Spetsad på grillen.
Ja, hon skulle se fin ut på grillspett.
Ja, och den andra skulle rostas, var det?
Ja, det var en tjej som var lite mulligare än de andra. Då tyckte de att hon kunde bli bra helstekt, som en gris.
Ja. Yeah.
Och sen var det en lite smalare tjej. Då tyckte de, den här smaliga lilla saken, hon duger bara till hundmat.
Ja, oh, just det. Ja, det är väldigt sjukt. Och sen var det, de flesta var frivilliga, att de ville vara kor då, enligt texterna. Men sen var det någon som skrev att den här tjejen är en ofrivillig ko, men hon ska slaktas ändå.
Ja, hennes ex-pojkvän har skickat henne till hagen. Och du kan också skicka din jobbiga fru, din gnatiga flickvän eller kanske den här bråkiga lilla systern till våran hage.
Alltså det är så sjukt. Alltså jag skrattar, för det var bara så himla sjukt.
Ja, det var bland det sjukaste sätt. Och om bara 1% av det som stod på sidan var sant, då har det skett massor av kannibalmord.
Verkligen, och vi har lyssnat på en podcast om Armin Meiwes, och då säger han också att det absolut jobbigaste med att göra den här researchen, det var att inse hur vanligt kannibalism är.
Ja, och det kan ju inte vara så vanligt.
Nej, inte så vanligt, men att det, alltså, om jag förstod det rätt på honom, så menar han att folk har såna här tankar, att de tycker det här är härligt. Så. Men åter till berättelsen. Han inser detta, och 1999 så dör hans mamma i cancer. Och då är Armin den enda arvtagaren, och då ärver han den här stora herrgården. Och nu var han ju ensam för första gången i sitt liv. och var fri liksom från sin mammas dominanta styrande. Men han sörjde ju sin mamma något fruktansvärt. Och ett tecken på det var att han byggde ett litet altare till hennes minne i huset. En av sakerna vid altaret var en liten plastdocka som representerade mamman då. Och varje kväll la Armin dockan på en kudde som för att natta sin mamma. Varje morgon så fick dockan stiga upp från kudden.
Och nu kunde Armin surfa hur mycket han ville på nätet. Han kunde gå överallt. Han var inte rädd för att mamma skulle hitta hans sökhistorik länge. Och en sak han började göra här, som han inte kunde göra när mamma levde, det var att skulptera delar av människokroppar. Så han använde helt annat material för att få det se ut som att han hade delar av människokroppar som han lagade mat på.
Oj.
Så han postade.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Fejkade kannibalbilder. Och han blev väldigt duktig på det här. Det var länge hans stora hobby. Så att folk trodde på Cannibal Café att det här var en riktig kannibal. Men oj, allting var fejk.
Det visste inte jag. Jag gillar att vi gör lite olika research så att jag också får... Det visste inte jag. Och då kommer ju Frankie tillbaka.
Ja.
För att genom att använda sig utav signaturen Frankie så började han söka efter människor som ville bli uppätna på en kannibalsida. Som vi tror då, för det var där vi var inne, den heter Cannibal Café.
Ja, det fanns säkert andra också. Ja. Men Cannibal Café är den man alltid hört talas om.
Mm. För han tyckte då att de här plast... Det var inte stimulerande nog.
Nej, det var en fas och nu var han över den. Nu vill han äta en riktig människa. Då använde han alltså signaturen Frankie.
Mm.
Det var hans kannibalnamn på de här sidorna. Han postade en annons på en kannibalsida år 2000. Och där skrev han: sökes unga, välbyggda 18-30-åriga män att slakta.
Och det var ett flertal män som svarade på hans annons.
Va?
Ja. Och han själv har berättat i efterhand att det var flera hundra som svarade på annonsen. Säkert så var det inte flera hundra som ville bli uppätna, utan de tyckte väl att det här var spännande och ville se om han var äkta. Men det fanns en som ville bli uppäten och han hette Borg José. Jag vet inte hur man uttalar det. Borg José.
Ja.
Eller Jus.
Borg José säger vi.
Ja. Och de kom överens om att han skulle bli uppäten av Armin. Men när Borg la sig på bordet hemma hos Armin och förberedde sig på att bli slaktad så backade han ur i sista sekund. Och Armin lät honom givetvis gå. För själva upphetsningen för Armin var att personen han skulle slakta ville bli uppäten. Och jag tror, om jag inte minns fel, att de käkade en pizza tillsammans innan. Och jag tror även att det varit några till förutom Borg José, eller José i huset, som det bara har slutat med middag för att personen har ångrat sig i sista sekund.
Skönt. Vad bra.
Bra val.
Man kanske ska påpeka just att han faktiskt hade ett slaktrum, och det var ju rummet som han hade gjort de här modellerna av, som många av dem var gjorda i kött, i griskött och så.
Mm.
Men till slut då svarar en man på det här meddelandet, och han heter Bernt Jürgen Brandes. Och det här är rätt. Till slut har Armin hittat sitt offer. Brandes var en 43-årig bisexuell dataingenjör, och han skrev till Armin den 14 februari 2001 och sa att han drömde om att bli uppäten. Han hade sedan länge önskat att någon skulle skära av honom hans penis, döda, stycka och äta upp honom.
För det är verkligen vad man vill på Alla hjärtans dag.
Ja, det var på Alla hjärtans dag faktiskt. Armin och Brandes skickade massor av mejl till varandra där de diskuterade hur det här egentligen skulle gå till. Vad var det bästa sättet att göra det, och hur skulle Brandes kropp användas efteråt? För säkerhets skull hade de, vilket ju var lite smart av dem, krypterat huvuddelen av den här konversationen. För de tänkte att om någon hittar de här meddelarna så kanske inte är så bra. Brandes kom även på att, vore det inte roligt om du hade min dödskalle som askkopp efteråt?
Det var ju väldigt detaljerat hur de kom fram till det här. De planerade i princip som ett affärsmöte ungefär, lite grann.
Ja.
Och den 9 mars 2001 så skriver Brandes sitt testamente där han skänker 500 000 kronor samt en bil till en vän. Sedan så säger han till sin partner att han ska på en jobbresa. Jag förstår det som att det är hans fru.
Ja, eller i alla fall hans kvinnliga sambo. Ja,
precis. Men han skänker ingenting till henne, så att det verkar kanske inte...
Nej, snacka om otrohet.
Ja.
Det är, hon tror att han ska komma tillbaka, men han tänker egentligen åka iväg och bli uppäten. Och han har testamenterat alla sina tillgångar till andra än sin kvinna.
Precis, och innan han åker så raderar han allting som de har skrivit till varandra. Och sen så sätter han sig på tåget och åker 40 mil från Berlin till Rottenburg. Och så när han kommer fram till Armin så har de vilt sex, och efteråt så umgås de en stund. Sedan så ångrar sig Brandes. Och Armin blir säkert besviken såklart, men han säger att det är ingen fara och följer med honom, och de sätter sig i bilen och pratar lite. Då så säger Brandes att nej, jag måste göra det. Min partner kommer bli så arg när jag kommer hem.
För att han har varit borta för länge, eller?
Jag vet inte.
Nej, hon kanske märker att han har gett bort sin bil.
Jag tolkar det som att de har ett ganska destruktivt förhållande, eller att det bråkas väldigt mycket, han vill därifrån eller sådär.
Mm.
Det är ju inte varje dag man vill bli uppäten direkt.
Det är ganska dåligt betyg till hans sambo, för att han väljer att hellre bli uppäten än åka hem till henne.
Verkligen. Och Armin blir ju, tänker ju, yes. Gött. Så de går in, och vad händer då?
Jo, de kommer ner till slaktrummet, och där sätter Armin upp en videokamera på ett stativ och börjar filma när Brandes klarar sig. Och den här filmen går så att han spelar in precis allting som händer efteråt. De tänker att Brandes kommer säkert få ganska ont av hela den här slaktprocessen, så att han säljer ett flertal sömnpiller och dricker en flaska Vicks hostmedicin och stora mängder sprit. Och sen är det dags att skära av Brandes penis.
Mm.
Och den första tanken de har är att, vore det inte roligt om Armin bet av penisen? Men det visade sig att det var ganska svårt att bita av en penis.
Nähe.
Så det gick inte riktigt. Så istället tar Armes fram något slags skärverktyg, jag tror det är en kniv, och börjar hacka av penisen. Till slut kommer penisen av, och då förbinder Armin Brandes, för att stoppa blodflödet, med bandage. För tanken är att de ska äta den här penisen tillsammans som en sista måltid innan Brandes dör. Så Armin börjar steka penisen, och sen sätter de sig För att äta den.
Mm. Först så, när han har lyckats få av penisen då, så ligger ju Brandes och skriker i 10 minuter innan det liksom går över.
Aj.
Ja, men jag tycker ändå 10 minuter för att liksom penisen har blivit avhuggen. Det vill inte se på dig nu, du mår inte bra.
Nej.
Ja, vad händer sen då när den väl är avhuggen?
Ja, till slut då är det dags att äta penisen och Brandes försöker tugga i sig en bit av sin egen penis. Men penisen är alldeles för seg.
Mm.
Och då tycker Armin, okej, jag har förmodligen stekt den här för lite. Så han tar lite vitlök och lite peppar och lite olja och försöker steka penisen. Men han blir distraherad av, kanske av skriken och blodet och allting. Så att han, den ligger för länge i stekpannan och penisen blir vidbränd. Och då går det inte att äta alls.
Vilken otur. Jag tror till och med det var så att han ville äta den här helt rå.
Oj.
Men det gick ju inte då.
Nej, okej, så då ville man steka den för att få den bra, men den blev bränd.
Mm.
Sen var det då dags för själva slakten. Och då har de tänkt att de ska döda Brandes i ett bakar. Men det tar jättelång tid för Brandes att dö. Så han sitter där i bakaret och blöder. Och ja, det tar 3 timmar. Så Armin blir lite trött på det här, så han går iväg därifrån. Videokameran spelar fortfarande in. Men Armin passar på att läsa en Star Trek-bok. Tyvärr vet vi inte vilken Star Trek-bok. Sen kommer han tillbaka, men Brandes lever fortfarande och det går hela 10 timmar.
Mm.
Men Brandes är fortfarande i livet. Då har Armin tröttnat, han har slut på Star Trek-böcker. Nu måste det hända någonting. Så då hugger han Brandes flera gånger i nacken och försöker få slut på då Brandes smärta och givetvis hans liv. Och det här har Armin själv berättat om, citat: "Min vän ville ju dö. Jag väntade bara där förskräckt på slutet, för jag ville ju börja med resten av styckningen, men det tog jättelång tid. Det var jobbigt för mig."
Ja. Och sedan så blir det ännu mer kannibalism. För Armin hänger upp Brandes livlösa kropp på en köttkrok och fortsatte att skära köttet i stora bitar och sedan slipa benen i mjöl. Så att det blir liksom benmjöl. Som han säkert kunde baka med och lite så. Och sedan så lagrar han kroppsdelarna i en frys. Och fortsätter att äta det här under 10 månaders tid.
Ja, det blir massa köttdelar i frysen där.
Mm.
Jag antar att han slänger bort inälvor och sånt. Och sen sparar delarna i portionsbitar. Så han kan ta fram och göra en fin liten min. Här har det också ofta rapporterats att Armin drack gott rött vin. Vi vet inte vilket vin. Men till det här köttet tyckte han inte passade bra med rödvin.
Mm.
Och vi måste återigen påpeka att hela den här processen, penisamputationen och den långa blödningen till döds, blev då inspelat på video av Armin. Och då måste ju Armin faktiskt ha bytt band flera gånger.
Mm.
För jag tror inte han hade long play direkt, utan han hade nog, nu kommer så här VHS-teknik,
mm,
men han kanske hade 3 timmars band och då fick han, det här tog säkert upp 4 band.
Mm, ja, nej, jag har inte hittat den här filmen så att jag inte. Men jag antar att den finns ute. Men jag har hört lite rykten om att den gör det. Borde finnas på Darknet i alla fall. För den lades ju sedan upp på hans kannibalkafé. Och där blev den ju hyllad verkligen.
Oj.
Mm.
Ja, jag har inte heller sett filmen och jag vill inte se filmen här.
Nej.
Vi får inte uppmuntra någon att titta på den här filmen. Så vi säger direkt att så ingen får titta på den här filmen. Otäck.
Ja, det ska man inte göra. Men på podcasten jag lyssnade på så hade han tittat på filmen och han sa att om det är den här filmen då, så är det väldigt, väldigt, väldigt mycket blod och väldigt. Det var inte så trevligt.
Det måste ju vara fruktansvärt lång också.
Ja, borde den vara. Man kanske klippt in de delarna som är kanske snabbspolat lite.
Ja, annars är det en dagsövning. Man börjar klockan 12 och ska man sitta och titta från lunch fram till 11 på kvällen och se hela processen. Det låter som en fruktansvärd dag.
Mm. I november 2002 så hade Armin nästan gjort slut på allt av Brandes frusna kött. Och då tänker han att han ska skicka ett nytt meddelande till ett offer på internet. För han vill ju ha mer kött. Och det här meddelandet sågs av en österrikisk student som gjorde det rätta och rapporterade det här till de lokala myndigheterna.
Varför har det inte hänt tidigare?
Ja, jag vet inte. Och den 11 december 2002 så slog polisen till mot Armins hus och fann 15 kilo av Brandes kött under pizzakartonger i Armins frys. Och så den här videon då.
Han har fortfarande kvar 15 kilo kött. Han har ju slut på alla de här goda delarna. Och nu har han kvar så tråkiga delar och därför vill han ett nytt offer.
Mm.
För han tycker att köttet nästan är slut, men han har 15 kilo kvar.
Mm.
Så vad är det? Det måste ha varit så här, tråkiga delar av armarna och sega bitar muskler. Och så. Det här, vänta. Alla filéer var slut. Och när polisen häktar Armin så erkänner han nästan direkt vad han har gjort. Och polisen är helt förskräckta. Vad är det här? Det här är verkligen ett rutinärende. Så det tar 7 månader att förbereda åtalet. Polisen går igenom Armins dator för att samla bevis. Och där står ju allting. Så att de kartlägger Armins kommunikation under de senaste åren. Jag vet inte vad som hände med krypteringen. Men Armin kanske låste upp den åt dem. Allting var ju inte krypterat heller. Och polisen hittar 1000-tals bilder av tortyr och pornografi. Och den 17 juli 2003 åtalas Armin för mord.
Mm. Och nu för tiden är det ju svårt med vissa krypterade filer. Men på den tiden var det väl ganska lätt.
Det fanns bra krypteringar. Det gjorde det.
Jo, men jag tänker på polisen kunde väl hitta sätt att låsa upp dem.
Jag vill nästan tro att Armin låste upp dem åt dem. För att han är ju inte, han försöker inte dölja vad han har gjort.
Han ser inte sig själv som en brottsling. Och det säger han också. Han säger, det var inget mord. Det går bara att begå mord mot någons vilja. Och det säger han 2003 när han intervjuas av en präst som heter Reinhard Hübner. Vilket publicerades i en kyrkotidning i Kassel.
Det här är alltså Reinhard Hübner, fader Reinhard Hübner, den gode prästen. Söker upp Armin innan själva rättegången. Pratar med honom. Och sen skriver en artikel i en kyrktidning så här. Hej bröder i församlingen, jag har pratat med en kannibal, han sa följande. Och det här är ett citat då från Armin i artikeln. Jag njöt av att äta honom. Han ville bli uppäten. Vi ville bli förenade in i evigheten. Känslan av att ha en annan människa inuti mig gav en kick.
Och han menar då att han dödade Brandes och åt upp hans kropp. Men han medger att det här är inget mord. Och det jag kan tycka är väldigt intressant i det här fallet, förutom hans syn på att äta människor, är ju att det här ärendet väckte stor medieuppmärksamhet. Både i Tyskland och internationellt. Och det inledde en debatt om huruvida Armin skulle kunna dömas alls. På grund av att Brandes frivilligt hade deltagit i kannibalismen och hade kommit in i Armins hus liksom fullt medveten om vad Armins avsikter var. Det visade sig också vara problematiskt för tyska advokater som upptäckte att kannibalismen faktiskt är laglig i Tyskland.
Oj.
Och därefter så åtalade man då Armin för mord, för sexuell njutning och brott mot griftefriden.
Ja, brott mot griftefriden känns ju ganska solklart.
Ja.
Det är så här gör vi inte med kroppar.
Mm.
Men kannibalism var lagligt.
Mm.
Lagstiftaren trodde väl inte att kannibalism var en grej.
Nej.
Att, så här, vi behöver inte hindra medborgarna från att äta varandra för de har McDonald's.
Framförallt också att om någon har ätit upp någon så har den ju förmodligen mördat någon. Så jag tror att just den här kopplingen till att någon frivilligt blir uppäten, den fanns inte där när...
Nej, lagstiftarna hade inte hängt på Cannibal Café.
Nej, verkligen inte.
Vid rättegången visades 19 minuter av videon. Det var de viktigaste bitarna av brottet som visades för domstolen. Men innan det hände så skickade domaren ut journalister och allmänheten som då inte fick se videon. Men den 30 januari 2004 dömdes Armin Weimes för dråp. Och straffet blev 8,5 års fängelse, det vill säga inte för mord.
Mm.
Endast ett år senare, i april 2005, blev domen nästan givetvis överklagad. Det skulle bli en ny rättegång. Åklagarna tyckte att straffet var alldeles för lindrigt. Det var ett oerhört uppmärksammat kannibalmord. Och åklagaren hävdade då att Armin Mavis borde dömas för mord, inte för dråp. Och att det enda rimliga straffet var lagens strängaste straff, livstidsfängelse.
Mm. Den andra rättegången började den 12 januari 2006. Och där ifrågasatte åklagarna det här faktiska motivet, själva skälet till att Brandes dödades. Och de menade då att det här motivet var att tillgodose Armins egna sexuella önskningar snarare än att göra Brandes till lags. Sedan menade de också att Brandes faktiskt inte kunde fatta egna beslut på kvällen där den 9 mars. Alltså han kunde inte avbryta det som hände på grund av att han var ju helt neddrogad av alla de här, den här stora mängden alkohol han hade konsumerat och alla hostmedicinen och sådär. Så att,
det är en intressant frågeställning verkligen. Vad får man egentligen gå med på?
Mm.
Men domstolen tyckte att det här var alldeles för magstarkt och den 10 maj 2006 dömde domstolen i Frankfurt Armin Mavis för mord och ändrade straffet till livstidsfängelse.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Enligt en rapport i oktober 2007 så hjälpte Armin den tyska tidningen Bildzeitung med sin analys av två misstänkta kannibalmord från 1998 och 2000 där två unga pojkar hittades hemskt förnedrade, torterade och dödade och uppätna. Eventuellt av samme gärningsman. Och Armin var ju inte den som inte ville prata om det här. Utan han pratade glatt om vad som hade hänt. Och ville hjälpa till om han kunde bidra med all sin kannibalkunskap. Men när han väl började sitta av sitt fängelsestraff blev Armin vegetarian. Och han fick arbeta i fängelsebiblioteket. Och han gick också med i en miljögrupp i fängelset som ville se till att motsvarande miljöpartiet i Tyskland skulle bli mer framgångsrikt för att rädda miljön.
Mm. Man får ju verkligen blandade känslor om Armin, för han är ju väldigt bestämd av det här att han vad jag uppfattar som så gillar inte han mord. Han tycker att det är fruktansvärt och det är därför han vill hjälpa på polisen att finna den här mördaren då. Och, men han, han anser också att det han har gjort är ju inte mord, och han uppför sig väldigt bra i fängelset, och han har också tackat nej till stora erbjudanden från filmbolag som skulle ge massa pengar för att få hans historia till vita duken. Istället så har han tilldelat de globala rättigheterna för sin berättelse till ett Hamburg-baserat företag som heter Stumpwork. Stumpwork. Utan någon form av betalning. Och det är under förutsättningen att de håller sig till fakta och ger en korrekt bild av Armins fall. Och det, jag kan inte låta bli att tycka att det talar lite för honom, och det talar för hans faktiskt illusion om att han inte har begått något brott enligt honom. Alltså jag tror verkligen på riktigt att han inte känner sig som en mördare.
Nej. Och där sitter Armin Mavis än idag, äter sina grönsaker, delar ut böcker och kämpar för miljön i fängelset.
Mm. Precis. Alltså, vad får du för tankar om det här fallet?
Jag tänker direkt på två andra fall jag har tagit upp där kannibalism förekom. Och det ena var i Tyskland. Det var Fritz Harman som han gjorde i seriemördarpodden Premium.
Mm.
Och det var väldigt oklart om Fritz åt folk, men han hade sålt människokött under då en svältperiod på 20-talet.
Nej.
Och troligtvis hade han väl smakat på sina varor. Men ett fall som jag vill lyfta fram ännu mer är ett av de få dokumenterade kannibalmassmord som historien känner till, som jag tog upp i Massmördarpodden.
Aha.
Det var Boyd-massaken, där över 60 stycken sjömän kokades i en gryta och blev uppätna under en stor fest på Nya Zeeland.
Oh,
i början av 1800-talet. Så lyssna på Boyd-massaken i Massmördarpodden. Finns på podme.com. Massmördarpodden kostar 19 kronor i månaden. Första månaden är gratis. Och det kommer minst två nya massmord varje månad.
Mm. Och det stöttar ju Massmördarpodden jättemycket. Och hur kan man stötta Mördarpodden?
Man kan stötta Mördarpodden genom att bli sponsor på patreon.com. Sök upp Mördarpodden där. Och vi behöver era bidrag. Om ni är med och sponsrar kommande avsnitt så kan vi nå fram till en punkt där vi kommer ut varannan vecka.
Mm.
För just nu kommer Mördarpodden ut den sista i varje månad. Men vi vill göra mer Mördarpodden avsnitt.
Absolut. Och skulle det vara så att ännu fler, alltså verkligen många, går in och sponsrar oss där, då kan det bli hur många avsnitt som helst. Det handlar om hur många som sponsrar oss där.
Ja, så därför ber vi om er hjälp.
Verkligen.
Ja. En annan sak jag skulle vilja nämna är att det just nu finns en driven grupp som inom något år planerar att genomföra Sveriges första krimkonvent.
Mm.
Det är alltså en helg, förmodligen, där alla som lyssnar på True Crime-poddar och poddarna samlas och pratar brott. Vi kan säkert försöka få dit lite poliser och utredare också. Och där tänkte jag att vi ska podda live. Vi ska podda ett avsnitt av Mördarpodden. Vill du göra det?
Jättegärna.
Ja, det vore roligt. Men som säkert många förstår är det mycket jobb bakom ett arrangemang av den här storleken. Och alla som känner att de vill och kan bidra till själva arbetet med krimkonvent Sverige behövs. Och är du intresserad av att hjälpa till och genomföra krimkonvent Sverige, du kan hjälpa med något stort eller något litet, då ska du mejla till krimkonventsverige@gmail.com. Och det finns också en Facebookgrupp för alla som är intresserade som heter just Krimkonvent Sverige.
Och det är ju jättefantastiskt. Jag kan tänka mig också att det är mycket hjälp de behöver som man kan göra gratis för dem,
ja,
tänker jag.
Det kommer säkert att finnas saker man kan göra, så får man gratis inträde på krimkonventet.
Wow, så mejla verkligen. Återigen, krimkonventsverige@gmail.com. Herregud, det ska jag göra.
Ja, det kommer att bli jätteroligt.
Wow.
Och jag kan ha lobbyat för att det ska bli i Stockholm. Men jag är inte med och bestämmer, så att det är de som bestämmer.
Precis.
Vi har en somosera-teori.
Och det här är jag verkligen så himla nyfiken på. För vi kommer ju läsa upp av de här fallen som oftast är olösta. Men ni kan absolut skicka in tankar och teorier om andra fall också som vi har tagit upp. Men och det gör ni lättast på min blogg där det står teorier.
Ja.
Så klickar ni in där och så skriver ni. Och då kommer allt som ni skriver inom den här kategorin teorier så kommer vi att ta upp i podden.
Hur hittar man din blogg?
Den heter josefinmolen.se.
Åh.
Josefinemolen.se.
Och vi vill jättegärna ha Lisanne Froon och Chris Kremers teorier. De kommer ta upp i del 2 av
Jungen. Ja, absolut.
Men här har vi en somosera-teori.
Mm, och den får du berätta för mig, för den har inte jag läst.
Ja, det är alltså Plywood Carr Johnson som har haft en teori. Och om ni inte har lyssnat på avsnitt 1 och 2 av Mördarpodden om den försvunne pojken i Somosera, så gör det först innan ni lyssnar på det här.
Mm.
Men Plywood Carr Johnson säger: de vita kläderna kan vara skyddsutrustning eftersom de ska hantera någonting som är nära svavelsyra. Men vem kopplar ur avgasbromsen? Just det här med att han inte vill ha med pojken tyder på dubbelliv. Om han kör dubbelspelet tills det blir riktigt svettigt. Han låtsas inför sin fru att han inte förstår vilka som trakasserar dem. De blonda typerna vet var knarket finns. Leif GV skulle nog ha sagt att det här läkarpratet är sånt som knarkar håller på. Jag kan inte tänka för
det. Var bra.
Om nu frun säger i bilen att hon vill skiljas på grund av det hon har uppdagat, kan André begå självmord eftersom pojken finns i bilen bakom. Och då kan han samtidigt mörda sin jobbiga fru. Men då behöver han inte koppla ur. Nåväl, mördades barnet så att de såg det. Skurkarna sliter ut barnet och kastar pojken över ett stup. Och sen blir livet meningslöst att leva. Men ett tredje gäng kan ha varit involverat. Alltså barnet kan ha varit handelsvara. Någon ser det rökledda barnet och ser det som ett tecken. André verkar ha styrt ut så att det går att upptäcka. Tänk er själva. 1. Jag är iskall och emotionellt bortkopplad, hatar min fru och ett barn som hon påstår är mitt. Eller 2. Jag älskar min fru och mitt barn och vill göra allt för dem. Då blir agerandet väldigt olika.
Ja, verkligen. Jag tänker bara att de kanske hade hittat pojken om han hade blivit kastad ner för stup.
Ja, jag tänker också att de måste ha hittat honom, för de sökte ju ganska ordentligt där.
Men de kanske tog med han.
Det kanske är vansinnigt höga stup.
Ja, precis.
Mer som att säga teorier.
Tack så jättemycket till
Plywood Carr Johnson.
Ja, och tack till någon annan.
Ja, tack till Bokhärman.
Bokhärman som ni snart kommer få höra med ett nytt boktips och även...
Stort tack till Erik Segerstedt.
Han måste vi tacka. Han har gjort vårt grymma intro, verkligen. Killing State of Mind. Och jag tycker vi måste ju nämna att han har släppt ny musik.
Ja.
Det här albumet heter Blood from a Stone och ni kan lyssna på det här på Spotify och iTunes. Och jag älskar verkligen en låt som heter Something Coming. Lyssna på den.
Och så måste jag göra reklam för ännu en av mina poddar. Det är ju nämligen så att jag har skrivit 4 romaner.
Ja.
Som har blivit utgivna. Jag har skrivit 3 romaner som inte har blivit utgivna. Men jag har börjat läsa in mina egna böcker. Och fått rättigheten att göra det. Så jag har läst in hela min första roman, Svärdspel i Hadalon. Och jag håller på att läsa in min andra roman, Stormens vandrare. Och de här kan ni hitta i en podd som heter Dan Hörnings fantasyserie Mörkret. Som också finns på podme.com.
Mm, superbra romaner.
Tack så mycket.
Mm, och du brukar ju läsa live ibland för mig.
Det kan ha hänt.
Mm, och det gillar jag verkligen.
Har vi något mer vi behöver säga idag?
Ni kan önska fall också på bloggen. Kan ni göra önska fall i en kategori.
Mm.
Vet du vad det blir nu?
Bokhörman. Maria Eriksson bor i en mellansvensk stad och arbetar på bank när hon möter mannen med de svarta ögonen. Hon blir oerhört förälskad, förlovar sig och föder deras dotter Emma. Men förhållandet spårar ur. Mannen blir allt mer våldsam, han hotar, slår och våldtar. När Mia träffar en annan man och gifter sig blir det ännu värre. Familjen hamnar i en mardröm av misshandel, terror och mordförsök. Myndigheterna står handfallna. Till slut tvingar man Mia och hennes familj att gå under jorden. Men mannen som förföljer Mia ger inte upp. Han letar efter dem och han hittar dem. Till slut finns det bara en utväg. Familjen måste lämna Sverige. Du har precis hört vad Gömda handlar om. Och det här är Next Stories text om vad boken handlar om.
Mm.
Idag tänker jag nästan i princip lämna över ordet till Josefin Molén istället. Så Bokhärman kommer vara lite mer passiv i dagens tips.
Ja,
För jag har ju läst den här boken och tycker det är en fantastisk bok. Eller ja, alltså handlingen är ju fruktansvärd, men som vanligt tar vi upp väldigt
känsliga och hemska ämnen.
Ja, precis, som man blir väldigt berörd av. Och det är väl det som gör boken fantastisk, att man blir så berörd, det väcker känslor. Man blir arg, rent av förbannad. Man ifrågasätter hur man själv hade gjort i situationen. Det är mycket, vad är rätt, vad är fel? Ja, det är så lätt att hamna där.
Ja, och som vi har nämnt i andra boktips, det där med den upptrappande manipulationen. Ja. Det börjar som en kärleksfull man. Han börjar styra mer och mer. Kvinnan får inte göra vissa saker. Hon får inte gå klädd på vissa sätt. Hon får inte umgås med vänner. Isoleringen, manipulationen som sedan utspelar sig i bara ren terror och grov misshandel. Våldtäkter, mordförsök, ja.
Ja, det är helt galet hur det urartar.
Det första tecknet på att detta förhållandet inte är riktigt som det ska är ju just det att hon inte får gå klädd som hon vill.
Ja, precis. Att hon inte får ha baddräkt eller en viss baddräkt eller bikini, utan då är hon liksom... ingen ska kolla på dig, utan det är jag.
Ja, men just det här klassiska, du är en slampa, du är inte värd, du ska... dölja dig, du ska inte visa dig för en annan människa, du är min ägodel liksom.
Precis. Och det här är ju Lisa Marklund som skriver den här.
Och den är ju verklighetsbaserad, men de har ju dramatiserat den lite, så de säger ju själva att inte allt är 100% sanning, utan den är verklighetsbaserad med lite dramatisering eller så.
Precis, men fallet har ju hänt på riktigt.
Ja, precis.
Kanske inte exakt som i boken, men det finns ju ett...
Alla huvuddelar som är i boken är ju sanna.
Ja.
Nej, men det är en väldigt intressant bok som just handlar om det här som är kvinnomisshandel. Och även då efter att hon kommer ur förhållandet, att det inte slutar. Ja. Att terrorn blir nästan värre efter att hon har äntligen fått lämnat förhållandet. Gått vidare, hittat en ny man. Och terrorn bara fortsätter att matas på liksom.
Mm.
Och att även när de bor i ett gömt eller skyddat boende, att han ändå lyckas hitta dem och de måste lämna svenska gränsen liksom för att kunna få en trygghet.
Ja, för det är ju mycket läckor då på, vet inte vad det heter, men de som inte får lämna ut telefonnummer och sånt, de lämnar ut...
Man får ju läsa om hur systemet brister.
Ja.
Och vad det kan bli för konsekvenser när vårat system som ska vara så bra och säkert inte funkar som det ska.
Precis.
Så, vi hörs nästa avsnitt.
Det
och
gör vi.
Ha det så bra så länge.
Hejdå!
Hejdå!
Armin Meiwes föddes den 1 december 1961 i den tysta... Inte tysta staden.
Tyst, det är tysta här i Kassel.
Där skulle vi aldrig kunna bo. I den tysta staden Kassel.
Nej, det skulle bli svårt.